Magnus Lindman. Producenter Pernilla Kommes och Linda Jonas. Konstnärligt utvecklingsansvarig Lola Sackhoff. Och det här var en produktion från Sveriges Radio Drama. Följ scenen i Sveriges Radio Play och sätt på pushnotiser så missar du inte nästa släpp.
Spionanklagelser, påverkansoperationer och mediers egna beredskap.
Om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu? Att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut.
Lyssna på mediernas panel om säkerhetsbevakning och mediehusens upprustning när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Du lyssnar på Sveriges Radio och kanalen heter P1, som du vet. Och det har blivit dags att koppla in nyheterna. Klockan är 1.
I München, Tyskland, sköts en kvinna i 30-årsåldern till döds av polis under kvällen. Det efter att polisen fått larm om att kvinnan attackerat två personer med kniv i en park. Det skriver tidningen Bild. Den misstänkta kvinnan fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. De två personerna som attackerades av kvinnan ska ha fått lättare skador. Och det finns inga uppgifter om motivet till knivattacken. Längre slusstider och dyrare driftskostnader. Det riskerar sjöfarten att råka ut för när Trafikverket tvingas spara 250 miljoner kronor på nya slussbygget i Trollhätte kanal. Vänsterpartisten Louise Jeppsson är ordförande för Västra Götalandsregionens infrastrukturnämnd.
Framförallt så ser vi ju att det finns stora risker för en försämrad funktion av de nya slussarna och risk för sämre konkurrenskraft för våran Vänersjöfart.
Men Trafikverket är nöjda med att ha hittat sätt att spara på.
Ja, det är vi. Vi har hittat 250 miljoner kronor i kostnadsbesparingar.
Det säger Trafikverkets projektchef Mikael Lummedal. Sparförslagen handlar bland annat om att hitta enklare system för tömning och fyllning av vatten i slussarna samt att slopa tekniken för att hantera is. Totalkostnaden för slussarna beräknas landa på drygt 6 miljarder kronor och byggstart planeras år 2028.
Reporter Dino Jasarovic, P4 Väst. Danmark stärker upp sin militära närvaro på Grönland, det skriver Dagens Nyheter. Bland annat ska man börja patrullera ön med stridsflyg. Man ska också stärka upp den maritima närvaron i Arktis med en fregatt. I ett pressmeddelande skriver Grönlands utrikes- och självständighetsminister att den säkerhetspolitiska situationen kräver att försvaret tränar på operationer i och omkring Grönland. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Ska vi göra en puff, sända en ill, en illustration eller en trailer? Och har Avan till programmet Språket kommit än? Ja, så kan det låta när jag och mina kollegor förbereder en arbetsdag på P1-presentation. Nu om några andra ord och uttryck på arbetsplatserna där ute.
Vi är värdedrivna och jobbar agilt. Här är det högt i tak och vi levererar värde. Vad säger du om det, Susanna Karlsson?
Ja, men det låter som saker man har hört på jobbet i olika sammanhang.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om arbetsplatsjargong. Men vad betyder det ens?
Jobb agilt betyder väl att man är anpassningsbar.
Ja.
Och vad hade du mer?
Värdedrivna. Vi är värdedrivna.
Det tror jag ska betyda att man har en värdegrund och man låter den styra verksamheten.
Ja.
Men det tänker jag att det har de flesta verksamheter. Ja. Det är inte så unikt.
Här är det högt i tak.
Här ska man kunna säga vad man vill.
Ja, fast ändå vara värdedrivna. Det får inte vara för högt i tak.
Nej, precis. För då kan man få problem med sina värden.
Mm. Det här var faktiskt från journalisten Fredrik Kullbergs lista de 30 vanligaste företagsflosklerna. Vi ska prata om den här typen av språk idag.
Ja, det ska vi göra.
Arbetsplatsspråk?
Ja, arbetsplatslingo och sånt där som som vi inte har i hemmet kanske, men som vi möter på arbetsplatsen.
Ja, just det. Och visst kan det uppkomma en del som egna små uttryck och ord på arbetsplatser.
Ja, men det hör ju till i den typen av verksamhet som är arbetsplats. Att man vet varför man är där som regel. Man träffar samma människor varje dag i princip. Man hittar snabba sätt att uttrycka saker som kanske skulle behöva mycket långa utläggningar annars. Man förkortar ord. Kanske bara platsbesparande skäl eller tidsbesparande skäl. Men också för att visa att vi är vana vid att ha med varandra att göra.
Just det.
Och vi är en grupp. Mm. Så vi förstår varandras språk.
Ett gruppspråk.
Ja, mm. Det gör man ju oftast inte medvetet. Men det är ju någonting som grupper gör.
Ja, så är det. Nu ska jag outa en av våra direktörer här på Sveriges Radio. Jag ska inte säga vem. Men den personen höll en dragning för alla medarbetare. Och då, det är en kvinna, då pratade hon om peket. Och jag ställde faktiskt en fråga om det. Vad menar du? Och det var så här, man skickade in frågor via text. Så att jag tror inte hon vet att det var jag som ställde frågan. Och då backade hon direkt. Ja, det ska jag inte använda. Det förstår jag att ni inte liksom. Det kändes som det var ett internt språk som ledningen hade. Mm. Peket. Och det var, som jag förstod, det de har pekat ut som riktning för företaget.
Själva peket.
Peket. Ja. Då går vi till det här peket. Det var som ett substantiv då, va?
Ja. Alltså om man tänker, vi ska peka ut tre olika riktningar.
Mm,
det här peket.
Ja, exakt så var det.
Ja.
Ja. Det var väl konstigt.
Jag har aldrig hört det förut.
Nej. Men jag har inte hört peket sen efter det faktiskt, här på Sveriges Radio.
Det är ju lite lurigt det, men ibland kan det vara en poäng att skilja på jargong och terminologi.
Mm.
Och jargongen, ja, ofta gör den bäst i att inte lämna kontoret, så att säga.
Mm. Håll den där den ska vara.
Ja.
Du, vi har ju lyssnare som har skickat in frågor om just arbetsplatsjargong och olika begrepp från arbetsplatser. Är du redo att dra igång?
Jajamän.
Ja, vi har med oss lyssnaren Frida Lux. Hej Frida!
Hej!
Vad undrar du?
Ja, det är så att jag på senare tid har stött på ordet pragmatiskt ganska mycket i jobbsammanhang och i att man ska jobba som team pragmatiskt och som person söker man pragmatiska arbetare och sådär. Och för mig har det haft en lite negativ klang och jag blev lite förvånad att man söker en pragmatisk person. Men sen så visade det sig att det är inte många med mig som tycker att det har en negativ klang, utan kollegorna jag har pratat med ser det som en bra sak, framförallt då chefer och sånt. Så jag tänkte bara kolla om jag har feltolkat det eller om det har ändrats själva begreppet. Och historien kring ordet och så.
Mm, vilken bra fråga. Och ja, precis, pragmatisk, man söker en pragmatisk person. Det är så du har stött på det, eller?
Jo, och senast idag så var det ett uttryck där man sa att låt oss vara lite pragmatiska här.
Mm, just det. Men hur, när du säger att du har uppfattat det som negativt, kan du beskriva lite mer om hur du ser på det här ordet?
Ja, alltså, jag har ju förstått att det kan vara effektivt och lösningsorienterat att vara pragmatisk. Att man kommer fram till resultat om man är det. Men att man då hoppar över kanske etiska sidor eller moraliska saker för att man vill bara nå fram till målet. Och det är så jag har trott att det betyder, eller det menas med.
Ja, ah, jag förstår. Ja, alltså pragmatism, det är en sorts filosofi eller en sanningsteori från början. Och där vill man liksom vara styrd av sånt som om jag gör en viss sak, då får den vissa effekter. Och att det är de här effekterna man ska titta på och se, ja, bör jag då göra den saken? Och om jag förstår saken rätt så vill man då att det här ska vara väldigt faktaorienterat och inte så känslomässigt orienterat. Och där tänker jag att det som din tolkning där då, att man hoppar över etik och moral, det skulle nog inte de här filosoferna skriva under på, utan det uppfattar jag det som att det är nog en del i det maskineriet, så att säga, hur man kommer fram till vad man bör göra och inte bör göra. Men att man plockar ut känslor till exempel ifrån det här, det kan ju också tolkas som att man i dagligt tal hoppar över vissa typer av regelverk eller ser regelverken som lite förhandlingsbara. Vi ska egentligen göra det här enligt 14 olika steg, men låt oss vara lite pragmatiska och hoppa direkt från steg 1 till steg 14.
Mm. Men det kan man ju fritt tolka som lite slarvigt och negativt.
Alltså... Ja, att hoppa över steg, det är, och framförallt hoppa över moralen, det förstår jag absolut att det skulle jag också säga är definitivt negativt.
Mm.
Men det som man nog menar när man använder det här i en väldigt positiv bemärkelse, det är just det här att lösningsorienterad och inte fastnar i problemen, utan tar sig framåt i en problembeskrivning, så att säga.
Men har, som Frida lite inne på då, att alltså det används inom arbetslivet, har det gjort någonting med ordet pragmatisk? Eller har det haft en liten annan innebörd förr? Eller har det fått en förändrad betydelse?
Så det har ju fått en förändrad betydelse i att man liksom gått från ett filosofiskt begrepp till någonting som används i vardagen. Så då blir det, då går det nästan per definition från att vara skarpt avgränsat till att bli mycket fluffigare.
Mm. Ja, det har blivit ett fluffigare begrepp.
Fluffigare begrepp, ja. Som tillåter lite mer tolkning.
Ja.
Och som tillåter lite mer att man kan kanske ha en pragmatisk hållning till vad det betyder.
En pragmatisk hållning till pragmatisk. Ja. Frida, kan du ha det?
Ja, men det kan jag.
Ja, men vad bra. Eller ja, du får göra som du vill. Men vad tycker du om det här svaret då?
Ja, nej, men det är jättebra. Det känns som att jag har fått svar på det jag undrade och ska försöka inte se på det så negativt som jag har gjort, eftersom jag använder det inte så idag, som jag förstår.
Nej.
Så ja. Jag fick svar på min fråga, det känns jättebra.
Bra. Vad roligt. Tack så mycket för att du ville vara med oss i Språket, Frida.
Ja, tack så mycket.
Hej då. Har du en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Vi går vidare. Vi har med ytterligare en lyssnare och det är Carolina Nord. Hej Carolina.
Hej.
Vad undrar du?
Jo, jag undrar över det här ordet begrepp. Jag har nämligen noterat, jag jobbar inom akademin och har där noterat att det finns en skillnad i åldersgrupper beroende på hur man tolkar det här ordet begrepp. Det jag märkt är framförallt att mina kollegor som är ungefär 10 år äldre än vad jag är. Jag är 35 år nu, så 40-45 år där någonstans. De tolkar att begrepp betyder koncept, vilket är också det som jag har hittat i ordboken att det betyder. Men alla som jag känner som är under 40 verkar anta att begrepp är synonymt med ord eller term. Och det har skapat viss förvirring mellan oss kollegor när vi pratar om vad vi vill att våra studenter ska lära sig i den undervisningen som vi skapar.
Mm-hmm. Och precis, och hur använder du det då, att de ska använda sig olika begrepp? Då tänker du ord och termer?
Ja, jag har till exempel föreslagit att mina studenter ska lära sig centrala begrepp och koncept. För då har jag tänkt att de ska kunna ord, men också förstå centrala koncept runt om orden. Eller att koncept kan ha olika namn också, alltså att det är samma koncept.
Okej, förlåt att jag skrattar, men det är sådana ord som man blir så här, vad betyder de egentligen? Ja, okej, Susanna, vad säger du om det här? Ja. Vad betyder ordet begrepp?
Alltså, jag förstår förvirringen. Den är inte alls konstig. Vi kanske ska backa lite till.
Mm.
Det finns företeelser i världen.
Mm.
Låt oss säga träd.
Ja.
Ja. Trädet har vissa egenskaper som gör att det är ett träd. Det har en stam och det har blad och krona och rötter.
Mm.
Vad det inte har är många olika stammar, då blir det en buske.
Mm. Ja.
Ja. Så begreppet träd innefattar en grej som har en stam och bladkrona och rötter.
Mm.
Begreppet buske ser ut som ett träd, men har inte en stam utan har många stammar.
Mm.
Och är ofta lägre.
Mm.
Och de här egenskaperna ingår i begreppet buske, begreppet träd.
Mm.
Sen har vi någonting som de här kallas. Den ena kallas för buske och den andra kallas för träd. Då är det termer.
Ja.
Och ordet koncept är helt det vad begrepp heter på engelska.
Ja.
Och verkar ha kommit in som en sorts direktlån eller som fått ett sidoliv till begrepp. Så man pratar om begrepp och koncept. Men ur terminologiskt perspektiv och ur ordbildningsperspektiv så är det samma sak.
Mm.
Så begrepp och koncept, det är liksom vilka egenskaper har den här företeelsen i världen? Och hur kan vi avgränsa den så att det inte blir en annan grej också?
Mm.
Och term är då ordet vi sätter på det.
Oj, oj, oj. Carolina, är du med?
Ja. Det är så kul. Ja, nej men, det är ju så roligt att det faktiskt verkar stämma också. Min uppfattning om hur det är. Även om jag, nu när jag har läst till mig på det här genom ordböcker och sånt, känner att jag förstår bättre hur det fungerar. Jag förstår mina kollegor, men det känns fortfarande för mig som person fel att använda begrepp som är synonym till koncept.
Mm. Men ja, och är det så då, för Susanna frågade dig, att du sa att koncept är från engelska, så vi har plockat in koncept. Är det då som begrepp har liksom börjat få lite en annan betydelse, eller?
Det verkar så. Det verkar som att koncept liksom har puffat lite grann på begrepp.
Ja.
Att man, när man då får två termer som avser samma sak, så något väldigt mänskligt är att vi vill föra in en skillnad.
Mm.
Vi gillar inte riktigt synonymer.
Nej, precis. Vi vill att ord ska ha olika betydelser.
Ja, precis.
Mm. Mm. Okej, Carolina, vad ska du göra nu med den här informationen?
Ja, frågan är väl om jag ska försöka göra uppror och få alla till att gå över till min sida eller om jag ska låta mig själv underkastas den äldre generationens regler. Det är frågan och det är jag inte helt säker på just nu. Jag tänker ju att språket ska få utvecklas, men så vet jag inte om det blir nyttigt för mina studenter om det utvecklas åt det hållet jag tänker att det ska utvecklas.
Just det, de ska också gå ut i världen och bli förstådda, ja. Mm. Okej, Carolina, jag hoppas att vi har kunnat hjälpa dig.
Ja, men jag känner mig väldigt mycket säkrare i alla fall i hur jag ska se på världen i alla fall.
Ja, men vad fint. Underbart. Mm. Jag är så nöjd. Tack så mycket för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Hej då.
Tack.
Hej. Alltså jag tänker ändå på vad kanske människor som inte jobbar inom akademin eller har akademiska yrken sitter och tänker nu. Att vad håller de på med?
Det finns en risk, ja, absolut.
Begrepp, koncept, termer. Och liksom.
Ja, fast alla verksamheter har detta.
Ja, så är det ju.
Och man kan ju träna sig själv. Man kan öppna en kökslåda till exempel och fundera på var gränsen för en visp går.
Ja.
Och när den blir någonting annat.
Ja.
Var gränsen för en gaffel går när den blir ett uppläggningsbestick.
Mm.
Alltså vi gör de här sakerna hela tiden.
Ja. Det här är väldigt intressant, Susanna, men vi kommer bort från arbetsplatsen nu.
Ja, men det gör vi.
Nu var vi i våra hem.
Ja, men nu
tillbaka
får vi
till jobbet.
Ja, ordning och reda.
Mm. Vi har fått ett mejl från Martin. Han skriver så här. Jag jobbar i hälso- och sjukvården och där också med utbildning och forskning. I min roll som studierektor inom allmänmedicin arbetar jag med en feedbackmodell för att stödja lärande och utveckling inom specialiseringsutbildningen av läkare. Det är ordet feedback jag vill fråga om. Att ge och ta emot feedback är centralt i de flesta utbildningar idag och det är självklart att den som ska lära sig något får feedback för att utvecklas. Vi använder gärna ordet feedback istället för svenska synonymer som återkoppling, återföring, respons, synpunkter, utvärdering eller kritik. Och jag saknar ett bra svenskt ord för feedback, men ni kanske har ett bra förslag. Detta frågar Martin. Har vi det, Susanna?
Ska vi börja i hur det här ordet har uppkommit eller varifrån ordet kommer?
Det kan vi göra.
Ja, för att det är ett metaforiskt uttryck som kommer från elektronikens värld.
Mm.
Så i elektroniken, i en förstärkare till exempel, då tar man det som kommer ut ur manicken. Så för man in det igen så att signalen blir starkare.
Mm.
Så den metaforen används då i personlig utveckling eller professionell utveckling. Att säga att du har producerat någonting.
Mm.
Jag tar emot det och tittar på det. Och så berättar jag för dig någonting om det som du gjorde. Så du tar in det så att säga i systemet igen.
Mm.
Och då kan det bli positiv förstärkning eller negativ förstärkning.
Mm.
Så positiv förstärkning, då gör du i nästa steg mer av det som var bra.
Mm.
Och negativ förstärkning, då gör du mindre av det som var dåligt.
Mm. Aldrig tänkt på att det skulle komma därifrån. Kul!
Ja, men om man gillar den här elektronikmetaforen, då kan man ju helt enkelt välja återkoppling.
Ja, men är inte den ganska bra, eller?
Jo, jag tycker att den är ganska bra. Jag kanske gillar sämre än del andra. Återföring, återkopplingar, det är väl ungefär detsamma, men man tappar själva metaforen då.
Mm.
En utvärdering, där behöver man ju föra in i, så att man själv är i gruppen överens om att en utvärdering också ska vara framåtsyftande.
Just det.
Den har inte det inbyggt i sig nödvändigtvis. Så kritik, där kan det finnas en allmän uppfattning att kritik i sig är negativt, även om det också finns. Man kan få positiv kritik. Det är inte nödvändigtvis så att det blir bättre med ett annat ord, utan feedback är inte så tokigt.
Nej.
Och den bästa direkta översättningen skulle jag säga är återkoppling.
Mm. Jag tror att här på Sveriges Radio pratar vi nog om återkoppling. Alltså sådär, att vi ska återkoppla varandra och man ska få återkoppling och så.
Mm.
Vad pratar ni om på din institution?
Ja, men jag vet inte
riktigt. Ni kan ju inte säga feedback på när ni jobbar med svenska språket.
När vi pratar med studenterna så pratar vi nog ibland om återkoppling. Men studenterna själva, eller våra studenter, de jobbar i det som kallas för responsgrupper.
Ja, responsgrupper.
Och då läser de varandras texter, kommenterar och ger utvecklingsförslag.
Okej. Okay. Mm. Men jag tycker vi ger återkoppling eller återkoppla till Martin.
Jag är själv förtjust i återkoppla.
Ja.
För det kan både säga någonting om själva processen och att det jag gör när jag söker upp dig och säger du har läst en text, jag vill återkoppla om det.
Mm. Annars är ju en variant, alltså, som jag tänker att en del som gillar svenska språket kan stöta sig lite på, det är ju när man då försvenskar feedback, att man feedbackar någon och så.
Ja, samtidigt så är det ju väldigt roligt med ett inlånat ord som får svensk böjning.
Ja, det är ganska roligt.
Ja, men språkvetenskapligt är det roligt.
Mm, mm.
Där någonstans kan man ju säga att men där kan vi veta att det här har blivit ett svenskt ord.
Ja.
Feedbacka.
Ja.
Feedbacka hade varit ännu svenskare. Men det får vi nog inte.
Jag blev feedbackad igår. Ja. Nej.
Nej.
Nej, vi kommer inte få det.
Nej, det kommer inte få.
Okej, vi lämnar återkopplingen och feedbacken.
Det gör vi.
Mm. Vi ska nu ha med oss lyssnaren Ida Burén. Hej!
Hej, Sam.
Vad undrar du?
Jo, men jag har en fundering eller fråga kring ordet arbetskamrat. Det är så att jag jobbar själv som chef, jag har jobbat i många år. Och inom offentlig sektor så använder man liksom inte det ordet längre. Eller jag undrar vad som har hänt med ordet arbetskamrat, kan man säga.
Mm.
För nu pratar man mer om varandra som kollega eller som medarbetare. Jag tycker det finns något, förr i tiden var man arbetskamrater. Det finns något liksom mer sympatiskt i det ordet. Att man arbetar bara inte ihop, utan man har också liksom en social gemenskap, kan man säga. Just och ordet kollega är mycket tommare ord. Det har ju inget innehåll. Och medarbetare är ju ganska strängt ord. Det är ju att man ska arbeta tillsammans. Det finns ju inte heller liksom någon... Det är som att man krokar arm och bara arbetar tillsammans. Så arbetskamrat tycker jag är ett väldigt fint ord egentligen. Så jag undrar vad som har hänt med det.
Mm. Susanna, vad säger du?
Ja, men jag undrar ifall det är så att Ida kanske är någonting på spåren här. Jag har funderat lite grann på hur det ser ut i min egen närmsta krets. Och jag brukar ganska sällan säga arbetskamrat, men jag vet att min mamma brukar nog säga arbetskamrat. Att hon har arbetskamrater.
Mm.
Jag kollade lite grann på bara rena frekvenser. Och då, ja, de enklaste textsamlingarna att titta i, det är stora samlingar med tidningsmaterial. Och där kan man se väldigt tydligt att arbetskamrat är inte så vanligt. Betydligt vanligare är medarbetare och allra vanligast är kollega.
Mm.
Och man kan också se att arbetskamrat verkar sjunka i frekvens de senaste kanske 20 åren.
Mm.
Så det är som en liten skidbacke i den grafen. Så jag tror att det ord man framförallt ska ställa arbetskamrat mot, det är nog kollega.
Mm. Eller hur? För det är ju det man säger själv. Alltså så här, ja. Det här är min kollega, det här är min arbetskamrat.
Ja.
Medarbetare känns mer som något som alltså, arbetsgivaren pratar om.
Ja, eller? Det är vad jag också känner.
Mm.
Ja, för några år sedan så intresserade jag mig lite grann för det här. Så då undersökte jag det lite grann och det visar sig att inte alla har den intuitionen.
Nej.
För mig är det väldigt starkt. Just nu så är jag chef på min arbetsplats.
Mm.
Då har jag medarbetare. Jag hade inte medarbetare innan.
Nej.
Det hade inte jag kunnat säga.
Nej. Ida, gör du också den skillnaden? Eller hur känner du med medarbetare just?
Nej, ja, det stämmer. Jag är ju chef då. Så
det
är det absolut mest naturliga att använda ordet medarbetare. Jag säger ju oftare medarbetare än personal till exempel.
Mm. Just det.
Så att, det stämmer.
Mm. Ja,
men... Och jag skulle nog kanske inte heller i min chefsroll säga att de jag jobbar med är mina arbetskamrater. För det skulle ju vara... Det kanske ändå är liksom, finns en hierarki där. Att jag kan inte liksom... Jag kan ju ha medarbetare, om man säger, under mig som jag tycker är arbetskamrater, men jag kan ju inte liksom på något vis ge en förväntan på att de ska vara en arbetskamrat med mig, om man säger så. För det finns ju någonting i hierarkin där kring de här orden.
Just det, man skapar en hierarki genom att använda medarbetare, men man skapar en likställdhet genom att använda arbetskamrat och kollega. Så beroende på sammanhanget så föreställer jag mig att du kan prata om dina kollegor, om du vill lyfta dem särskilt i något sammanhang eller så. Men om du pratar om samma personer lite mer ur organisationens perspektiv, där det är viktigt att du har en roll och de har en annan roll, så är de dina medarbetare.
Men Susanna, vad har hänt då om man tänker, om du sa att arbetskamrat och kollega, de kan man ställa bredvid varandra. Men varför har då arbetskamrat gått ner i användning?
Det är ju väldigt svårt att säga. Ida, du var lite inne på att det kunde vara liksom andra associationer till ordet kamrat, till exempel politiska associationer.
Mm.
Och det kan ju tänkas att det finns med, men jag tänker att det finns ju också det här att ordet kamrat som klasskamrat, det är nog vanligare att man säger klasskompis om man faktiskt använder det. Om man inte liksom är en vuxen som pratar om att man kan ha klasskamrater i klassen. Mm. Och att ordet kamrat på det hela taget har gått tillbaka lite grann och har ersatts av andra saker. Så arbetskompis finns ju också. Då kanske man mer pratar om den här kollegan man också är vän med.
Mm.
Lite grann.
Just det, någon mån. Där.
Ja, att man är, ja, men det här är min arbetskompis. Då är det inte vem som helst som jag råkar vara på samma avdelning som.
Nej.
Utan det är något lite bättre, så att säga.
Mm. Okej, men Idas fråga är här, vad har hänt med ordet arbetskamrat? Ja. Då är ditt svar, ja men det används inte lika mycket idag som förr. Det har hänt.
Och varför det har hänt, det finns troligen många olika faktorer.
Ja.
Men att ordet kamrat i stort verkar ha backat.
Mm.
Det verkar vara fakta.
Just det. Ja, Ida, vad säger du om det här?
Nej, men det bekräftar väl lite mina egna funderingar. Och när jag började tänka på det hela så kände jag en viss, liksom, på något vis ledsamhet över detta. För att man tillbringar ändå väldigt mycket tid på jobbet. Så det är ju roligare att jobba med arbetskamrater än med kollegor, om man säger så. För det känns lite tråkigt att vi har tappat det ordet på något sätt.
Mm. Det här låter det som att du associerar med andra ord som hör ihop med kamrat, kollega och medarbetare, som kamratskap, kollegial och medarbetarskap.
Mm.
Och att de här pekar ju nästan ännu tydligare än arbetskamrat, kollega och medarbetare i olika riktningar.
Mm.
Att kamratskap, det är en nära personlig relation som också kanske har lojalitet och såna här saker i sig. Medan att vara kollegial, det är en väldigt professionell relation.
Ja, men ändå viktigt att tänka på då ju.
Ja.
Ändå. Framförallt som chef kanske, som Ida du är. Men, ja, det är spännande ju. Ida, tack så mycket för att du skickade in din fråga.
Ja, men tack och tack för ett trevligt samtal.
Tack så mycket. Hej då.
Hej, hej.
Hej. Vi tar en sista fråga här. Den kommer från Anna-Lena. Hon skriver, vi sitter och talar om varför det formella brev som man skickar när man söker jobb kallas personligt brev. Har ni något svar? Undrar Anna-Lena. Precis, innan man får ett jobb måste man kanske skicka ett personligt brev för att kunna ha arbetsplatsspråk.
Mm. Mm? Ja, just det. Så man skickar inte bara sitt CV. Nej. Och hoppas på det bästa, utan man skriver en liten... Ett personligt brev.
Ja. Fast det kallas ju personligt brev.
Det är personligt brev och det är ju ofta personligare än den här listan över de här arbetsplatserna har jag haft och de här språken kan jag.
Mm.
Och de här programmen behärskar jag.
Mm.
Och så på så vis är det ju personligare.
Mm.
Men det finns ju en tydlig mall man ska följa och det är ju inte som att man berättar om sitt innersta och blir just väldigt personlig.
Nej.
Och personlig kan betyda lite olika saker. Så att det finns olika betydelser, olika betydelsenyanser i ordet personlig. Så det kan vara någonting som visar det säregna i någons personlighet. På vilket sätt är du speciell? Min egen personliga möblering eller min egen personliga stil. Det är nog inte det man oftast är ute efter i ett personligt brev. Det kan vara att det händer något i livet och det finns vissa saker man inte vill prata om för de är för personliga. Det är nog inte det man är ute efter i det personliga brev heller. Men personlig kan också betyda det som rör eller har att göra med en enskild person. Ja, personliga tillhörigheter, ett månadskort är personligt.
Ja, det är den personligt på något sätt som används i personligt brev.
Ja, eller någonstans mellan vem är du?
Mm.
Vem är du?
Mm.
Vem får vi om vi anställer dig?
Just det.
Och här är ett brev som rör dig som individ. Och inte bara en lista över saker du har råkat göra i ditt liv.
Har Anna-Lena fått svar? Ja, men nästan va?
Ja, men jag hoppas det.
Ja.
Att det bara för att det rör individen så betyder det inte att det är det mest privata, det innersta.
Nej, så är det. Okej, vill du höra några fler av de här företagsflosklerna?
Självklart, Emmy.
Från Fredrik Kullberg. Ja, men då kan vi säga så här, vi är prestigelösa.
Ja.
Är vi det? Ja, det är väl många som vill vara det.
Men är man det om man säger att man är det?
Nej, vi tänker inifrån och ut.
Det vet jag inte vad det betyder.
Det är ingen förändring, det är en förbättring.
Ja.
Mm. Jag hör vad du säger.
Det betyder nej.
Men Susanna, du är ju också chef som du nämnde. Finns det någon sån här floskel som du känner att du använder lite för mycket?
Ja, men jag får väl krypa till korset och säga att det händer att jag säger, jag hör vad du säger.
Du gör det?
Ja,
alla vet att det betyder nej.
Jag vet. Och det är inte så bra. Men ibland betyder det också att jag lyssnar på dig, men det finns ändå inget jag kan göra.
Nej, kanske det betyder ganska mycket. Ja. Fast också, ja, om man använder det utanför arbetsplatsen, så, mer i en relation, så betyder det mer så här, ja, jag lyssnar, men jag kommer inte ändra mig. Jag kommer inte bry mig om det här.
Ja.
Ja.
Men ibland kan ju finnas många olika skäl till att man inte kan ändra sig.
Mm. Men Susanna Karlsson, tack för idag.
Tack själv.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Jag vill tipsa dig om ett avsnitt som heter Språket som får dig att bli kompis med ett företag. Och det handlar om hur företag kommunicerar med dig. Du hittar det i appen Sveriges Radio Play. Sök efter Språket och det här avsnittet som du lyssnar på nu, så hittar du det där som ett relaterat avsnitt. Vi hörs snart igen.
Fanns det en duktig flicka...
Ja, vet du, det fanns det. Och idag är jag nog en ganska stolt duktig flicka. Jag är ju en prestationsprinsessa.
Möt nöjesjournalisten och hovexperten Ebba Kleberg von Sydow.
Lycka för mig är i livet på språng på något sätt.
Mm.
Inte att stanna upp nödvändigtvis. Jag har kanske inte provat heller.
Lyssna på söndagsintervjun efter 8-nyheterna i P1.
Nu är det dags för filosofer att svara på frågor från er lyssnare. Kan medborgare i ett land som startar krig vara oskyldiga? Finns det någon mening med att spela cello? Och ska de döda verkligen få bestämma över oss levande? Lyssna på Fråga filosofen i Filosofiska rummet. Du hittar oss i appen Sveriges Radio Play.
Så
så ett tips om ett program och en serie som har premiär måndag i P1.
Min kompis, han brukar köpa snabbmat. Det tar han på delbetalning. Han bara beställer maten och så trycker han klarna, sen får han en faktura.
Svenskarna är ett av de mest belånade folken i världen. Och aldrig tidigare har så många skulder gått till kronofogden.
Jag har ju en kompis som handlar väldigt mycket, och hon var ju liksom ganska nära på till och med hamna hos kronofogden liksom, för att hon inte riktigt hade råd att betala av det då. Men typ parfymer, kläder, smink, ja, skor.
I den här serien undersöker vi vilka vinnarna och förlorarna är i skuldsamhället.
Den var liksom delbetalning på ett halvår eller något sånt, bara standard. Varför ska jag göra det? Det var faktiskt någonting som bara kändes jätteskevt, att lån ska vara liksom så här standardvalet.
Lyssna måndag förmiddag efter 10-nyheterna i P1 och i Sveriges Radio Play. Serien heter Skuldsamhället. Nu följer ett program av Gunilla Nordlund.
Turid växer upp utan en mormor.
Under min barndom och uppväxt så hette det bara att vår mormor var död.
Men när Turid är 20 år förändras allt.
Och jag kommer precis ihåg var jag stod i vårt föräldrahem. Så sa hon bara att vår mormor hade levt tills hon var över 80.
Turids mamma har bytt land och liv för att dölja en hemlighet.
Så hon dog liksom med den här lögnen och den här andra identiteten som hon då hade.
Du lyssnar på Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas. Vi är hemma i Turids lägenhet och tetar på gång.
Saker och ting blir intressanta när man blir gammal. Innan man tycker allting bara är liksom, medan man lever och jobbar och håller på med. Och det faller än inte in att det är intressant. Men sen, ja, det kanske det är. Nu ska jag ta kaffet här så.
Bokhyllan är välfylld, för Turid var bibliotekarie innan hon valde en karriär som språklärare i svenska. Och det syns i lägenheten. Hon har tagit fram ett fotoalbum, och på en bild kan man se hennes dubbla ursprung. Den norska släkten och den svenska på hennes föräldrars bröllop.
Men det som är intressant med det här kortet är ju liksom att det är bara två människor som inte tittar in i kameran. Och det är vår mamma som lutar sig mot sin man. Och sen är det hennes pappa som tittar rakt dit. Alla andra tittar in i kameran och ler. Men de vänder sig bort från varandra. Och den som inte är med på bilden, det är ju vår mormor.
Det är två världar som möts där på bilden. Mammans släkt från den norska landsbygden och pappans från staden och Sverige. Och så mormor som inte finns med på bilden, men ändå kom att spela en stor roll i både Turids och mammans liv.
Ja, alltså min mamma kom från Norge och hon växte upp hos sin farmor och farfar. De var båda födda på 1850-talet. Och sen bodde hon hos dem tills hon var färdig folkskollärare, om jag har förstått det rätt. Därför att hon har berättat att när hon gick på seminariet i Oslo så kunde hon komma för sent. Därför hon var tvungen att dra ut en kalv, för att det var en ko som skulle förlösas. Och då kom hon för sent och det var förskräckligt. Så att hon präglades ju enormt mycket av denna alltså uråldriga 1800-tals uppfostran som hon fick. Och vår riktiga mormor, fick vi bara höra, var död.
Turids mamma och pappa möts i Sverige. Båda utbildade folkskollärare, och det är så de träffas. Båda är hängivna sitt yrke och barnen de arbetar med. Men de har också något annat gemensamt. Viljan att skapa sig ett nytt och bättre liv.
Och hon, vår mamma var mycket, alltså, jag ska säga, viljestark och framåt. Och det första hon gjorde var ju att läsa om hela sin förskollärarexamen på svenska. Och sen gick hon ut och jobbade och sen skulle hon liksom göra allting som behövdes för att bli en dam. Så att det hela vårt hem var ju inrätt så att det skulle motsvara ett ordentligt, präktigt medelklasshem. Det var rokokomöbler, det var dansporslin, silverbestick och det var allt det här. Så att till det yttre så lyckades vår mamma väl. Alltså jag tycker hon gjorde verkligen den klassresan som hon ville göra. Från att ha varit en unge som sprang omkring med någonting som hette Bäcksömstövlar i Norge. Och det var en typ av stövlar som var outslitliga, som ärvdes från barn till barn och som stod på en hylla. Och det blev man retad för det ansågs vara lite fattiga barn hade sådana stövlar. Och överhuvudtaget så hade hon ju en på sätt och vis utsatt position, eller situation som barn där. Och jag tror att hon verkligen tog revansch alltså, i sitt liv. Hon var någonting annat än den här ungen som sprang i de här Bäcksömstövlarna.
Familjen skapar sig ett nytt liv i stan på 40- och 50-talen. Turid föds 1942, mitt under brinnande krig. Båda föräldrarna jobbar hårt och dedikerat som lärare samtidigt som man har ett stort umgänge. Både på jobbet men också i den norsk-svenska föreningen i staden. En förening där många familjer är rätt välbärgade.
I den här svensk-norska föreningen var det hemmafruar. Så att min mamma var ju liksom ganska stressad därför hon hade inte tid att sitta och prata så mycket för hon skulle ju iväg till skolan nästa dag. Det kunde ju inte de förstå som liksom bara, ja, de skötte hemmet. Det var hemmafruarnas stora årtionde. Men det stod inte vår mamma ut med. Det har hon berättat att hon absolut inte klarade av att sitta och dricka kaffe och sånt där. För hon var ju van vid alltså, ett sånt här självhushåll där man måste arbeta hela tiden. Man fick inte sitta stilla, utan man måste vara nyttig.
Turids uppväxt är fylld av upplevelser och kontraster mellan stadslivet i Sverige och det enkla livet på landsbygden i Norge med den djupt religiösa släkten på mammans sida. Men där fanns också något annat.
Samtidigt var jag alltid rädd.
Men vad var du rädd för?
Jag var rädd för kritik, jag var rädd för hån, jag var rädd för att bli utskälld, jag var rädd för att göra fel och jag var nog ganska ängslig.
Men den här ängslan du hade då, var det någonting som fanns i hemmet?
Ja, det var det. Det var det säkert och jag tror att det var, som jag har förstått det nu, så var ju vår mamma väldigt neurotisk alltså på grund av det hon hade satt igång själv och upplevt som barn och allting. Så att hon var ju inte lätt att tas med. Hon kunde ju få vredesutbrott när som helst och man kunde aldrig liksom slappna av riktigt med henne. Så att det var väldigt motsägelsefullt för hon lagade fantastisk mat. Jag tror hon var ganska begåvad. Och hon köpte ett piano till oss. Så jag spelade piano från det jag var 7 år tills jag var 22. Det var så mycket sånt som vi fick och samtidigt så fanns den här rädslan därför att man kunde inte prata om någonting.
I början av 60-talet hände något som får hela bilden av familjens ursprung att krackelera. Turid är 20 år när hennes syster en dag vill berätta något som hon hört.
Och jag kommer precis ihåg var jag stod i vårt föräldrahem. Vi var båda hemma på något sätt då. Och min syster stod i hallen och hon stod lite bortvänd från mig. Och sa att hon skulle berätta någonting för mig. Så sa hon bara att vår moster i Norge hade talat om för henne att vår mormor hade levt tills hon var över 80. Men när vår moster berättade detta, då hade vår mormor gått bort. Så att vi fick ju aldrig någon möjlighet att träffa henne. Och när jag fick höra det där så sa jag bara, jaha. Och sen gick jag ut i köket och slog bort det. Därför att atmosfären var sådan att man kunde inte prata om någonting. Och det här har vi aldrig pratat med varandra om, min syster och jag. Och jag har aldrig pratat med min mamma om det. Och jag tror inte någon har pratat med någon om detta. Utan det var bara som någonting, jaha, det var så.
Och nu rullas historien upp om Turids mormor och hennes öde.
Det var så här att min mammas mamma då, min mormor, hon fick barn utan att vara gift. Alltså hon och min morfar var inte gifta när hon födde barn. Och det var förmodligen en väldigt gräslig sak vid det sekelskiftet 1800-1900 i alla länder. Och jag vet ju ingenting om min mormors liv, utan jag vet bara det man har berättat för mig. Och det var att hon blev psykiskt sjuk och inlagd på det som kallades för hospital. De använde det uttrycket. Och i och med att hon inte kunde ta hand om sitt barn då, så lämnades hon hos min mammas farmor och farfar. Och sen vet jag ju inte hur länge min mormor var psykiskt sjuk. Jag vet bara att hon hade en liten lägenhet i Oslo. Och jag har ju förstått det som att min mamma inte hann knyta an till henne. Och varför hon inte tog tillbaka sitt barn, det vet jag inte heller. Utan min mamma stannade där. Och på något sätt, jag tror inte att hon ens en gång hälsade på min mamma under uppväxten. Men det jag gjorde nu för några år sedan, det var att jag gick till Norska kyrkan i Stockholm och bad dem hjälpa mig att titta i det norska riksarkivet. Och det hjälpte de mig med, och då hittade jag min mormor där. Och då blev jag jätteglad. Och jag såg att hon var född 1883. Hon föddes i Hamburg faktiskt. För hennes pappa var guldsmed, han var norrman, och hon hette Frida Matilda. Och att hennes yrke var stickerska. Och sen levde hon, så vitt jag har förstått, i 83 år, så hon dog någon gång på 60-talet. Och jag vet ju inte var hon, men jag tror att hon hade en liten lägenhet då.
Men varför lämnar hon bort sitt barn?
Därför att hon blev sjuk. Det måste ha varit det. Hon blev ju psykiskt sjuk. Och när jag någon gång frågade faktiskt vad var det för sjukdom, då sa min mamma lite vresigt att det var schizofreni. Men det vet ju inte jag vad det var.
Men kände hon till sin mammas öde?
Jag tror att min mamma levde med den här lögnen hela sitt liv, och jag är ganska säker på att hon besökte sin mamma, och jag tror också att jag vet att våra föräldrar var i Norge när vår mormor dog, och att de var med och tog hand om hennes dödsbo och begravning och alltihop. Det var bara det att vi systrar, vi fick inte veta det, utan det hölls hemligt för oss. Och det kommer jag ihåg som väldigt speciellt, att våra föräldrar kom hem och hade varit i Norge, och att det var en så konstig stämning kring dem när de kom hem. Och jag förstod inte vad det var, men efteråt har jag förstått att då hade de alltså varit med om den där begravningen, och det var bara tyst. Vi fick inte veta någonting.
Men jag tänker, din mamma måste ju ändå ha vetat det här om sin mamma, eftersom att hon blev lämnad till farmor och farfar.
Mm.
Hur var hennes uppväxt, alltså din mammas uppväxt, och veta att hon kom som ett oäkta barn?
Ja, alltså det där var ju ett stigma, tror jag, för henne, därför att värderingarna var sådana att det var fruktansvärt med utomäktenskapliga barn och sådär. Och Norge var ju enormt konservativt och kristet på ett väldigt gammaldags sätt. Hon har berättat att när hon konfirmerades så hade prästen väst till henne: dina föräldrar är inte gifta. Och det tyckte hon var fruktansvärt att han hade sagt det till henne, så bara så att hon skulle veta det, att hon var liksom en sämre person för att hennes föräldrar inte var gifta. Och när vi pratar om det här med huruvida det var religiöst, så berättade hon ju då att när de skulle åka till kyrkan på söndagarna, då åkte man ju med häst och vagn och körde, så hade hennes farmor tagit lite fett eller flott och smort in min mammas stora, ostyriga, lockiga hår och sen flätat två strama flätor så att hon skulle komma anständigt till kyrkan med strama flätorna och inte se syndig ut med lockigt, brusigt hår. Så.
Omgivningens dom över ett oäkta barn var hård. Men Turids mamma fick ändå ett tryggt hem i Norge, hos farmor och farfar. Men när hon gifte sig i Sverige tror Turid att hon såg en chans att helt bryta med det som var svårt i det gamla, genom att bygga sitt nya liv på en lögn.
Hon bytte ut sin bakgrund när hon gifte sig med vår pappa. Hon flyttade och emigrerade till Sverige. Efter att de hade gift sig berättade hon för honom att hon var född utom äktenskapet, men inte innan. Så känsligt var det. Och då hittade hon på att hennes mamma var död. Och i så fall så kunde ju hennes föräldrar utan vidare ha varit gifta, och pappan gifte om sig med en ny. Och så var det frid och fröjd. Så då behövde hon inte ha den identiteten i Sverige att hon hade fötts utom äktenskapet. Och sen byggde hon ju långsamt upp en tillvaro åt sig själv där hon blev en respekterad, etablerad dam och medelklasskvinna i kretsar där de hade mycket mer pengar än mina föräldrar. Och då minns jag att min mamma liksom hela tiden strävade efter att hon skulle bli lika, ja, komma upp på den där nivån på något sätt. Och hon dolde sina händer under bordet, för hon hade stora, jättevackra arbetarhänder liksom. Men det fick det ju inte vara, utan det skulle vara en annan typ av händer. Så att hon hade komplex för att hon kunde naturligtvis inte byta ut den hon var mot någonting som hon inte var. Men hon gjorde allt vad hon kunde.
Turid och hennes syster börjar också studera, påhejade av sina föräldrar. Men 1965 så blir Turid gravid utan att vara gift. Samtidigt har hennes syster precis gift sig. Hon har ett starkt minne av hur det var när hela familjen för första gången ska träffa systerns nya svärföräldrar. Själv är hon då höggravid.
Och då minns jag att vi stod i en triangel i köket. Min mamma som stod där och min syster som stod där. Jag bara minns att vi stod där så, som i denna olikformade triangel vid köksbordet. Och så säger min mamma: nu gör vi så här, att vi säger att Turid är sjuk och så stannar du hemma och så går vi på middagen. Och då minns jag att det blev alldeles tyst. Och att det var som att man hade satt igång en roulettkula och att alla väntade på att den skulle stanna. Min syster sa ingenting. Och roulettkulan stannade när jag öppnade munnen. Och då sa jag: jag tänker gå på middagen. Efter det, ingenting. Alla gick bara åt varsitt håll. Alltså jag kunde ha gått och satt på radion. Min syster försvann där, min mamma försvann där. Vi pratade inte. Utan det bara kom det här förslaget att jag skulle gömmas, och att sen frågan var hur skulle jag reagera på det. Och jag sa att det tänker jag visst inte göra. Och sen visade sig att de var jättesnälla och vänliga och väldigt rara mot mig, de här min systers svärföräldrar. Så det fanns ju ingenting konstigt där överhuvudtaget. Men så var det i vårt hem. Man pratade inte och man skulle till varje pris dölja det som var pinsamt och dåligt. Och det var ju hela min situation då.
Turid befinner sig nu i samma situation som hennes mormor en gång var i. Gravid utan att vara gift. Men Turid behåller barnet och flyttar till en ny stad och en ny lägenhet. Men spänningarna med familjen, på grund av det liv hon lever, de fortsätter att komma och gå genom åren. Hon blir med tiden den man inte talar om.
Och jag minns att jag gick på gården utanför lägenheten, var en planterad gård. Där gick jag fram och tillbaka med ett vykort i handen. Det här kan ha varit i början av 2000-talet kanske. Jag hade varit väldigt avstängd från familjen och avknoppad på något sätt i omgångar länge. Så att jag kände mig ju osynliggjord, precis som min mormor hade varit. Och jag gick med det här vykortet fram och tillbaka och där stod det så här: är du min kusin? I så fall vill jag gärna träffa dig, och så hälsningar från en kvinnlig kusin i Skåne. Och då fanns det alltså en kusin som inte hade accepterat att jag bara liksom försvann. För hon, ja, det måste ha varit så att hon inte kunde fråga någon, utan att jag var någon som man inte pratade om och som bara hade försvunnit, kanske gått ner sig, blivit vad som helst, alltså levde i renstenen, vad som helst. Hon visste ingenting. Och hon accepterade inte det, utan hon hade bestämt sig för att jag ska ta reda på vad Turid har blivit av, vad det har blivit av henne. Och så skickade hon detta vykort, för mitt namn är ovanligt, så det kom ju fram. Och jag gick fram och tillbaka på gården och sa till mig själv: jag har en kusin, jag har en kusin. Därför att det var så fantastiskt för mig att det fanns en släkting som kändes vid mig.
Och där, i det nya livet, kommer mormor tillbaka till henne.
Min mormor blev väldigt levande för mig. Och jag hittade på att hon fanns där och skyddade mig på något sätt. Så att jag hade henne som en fantasifigur. Men jag följde mig inte in att, herregud, du måste åka till Norge och ta reda på vad som hände med henne i verkligheten. Men jag brydde mig nog inte om det då, utan jag hade henne som att, ja, hon har råkat ut för saker som jag också har råkat ut för. Jag fick också barn och det var förskräckligt att jag inte var gift och så vidare. Och sen blev jag också i förhållande till familjen. Under långa perioder så blev jag marginaliserad och osynliggjord. Så att jag hade även den grejen gemensamt med min mormor. Och då tänkte jag så här att, ja, men hon finns nu någonstans. Och nu skyddar hon mig och håller reda på vad som händer med mig. Så att när någonting trillade i golvet eller jag tappade någonting, så tänkte jag: ah, det är Frida. Nu vill hon säga någonting till mig här. Vad är det nu jag har gjort och som är fel och sådär. Och så, ja, tänkte jag till och sådär. Så hon var med mig där som en slags, ja, fantasibeskyddare.
20 år senare, 2024, kom ännu ett ögonblick som kommit att betyda mycket för Turids resa. Grannen i lägenheten bredvid är textilkonstnär, och i samtalet kring en gammal norsk kofta hon hittat kom Turid att berätta historien om sin mor och mormor.
Och då sa hon, som hon är väldigt klarsynt sådär, bara rakt ut: ja, lögner är giftiga. Och det var liksom någonting helt nytt för mig, att lögnen och lögner, att de var giftiga. Och då gick jag in till mig själv och så rullade det upp liksom någon slags, ja, historia eller scenarium där jag såg att den här lögnen har faktiskt förgiftat vår familj, våra relationer, min mammas känsloliv. Och den lögnen har spridit ett gift helt enkelt, och det är därför vi har haft det emotionellt så som vi har haft det, fast vi till det yttre hade det bra. Och då blev det en väldig lättnad för mig faktiskt. Jag tyckte att jag äntligen hittade en förklaring. Så att jag har hållit mig till den. Jag tycker att den är bra. Och den befriar alla inblandade också från skuld. allt som har liksom legat och grott på något sätt, att okej, det var på grund av den här giftiga lögnen. Sen behöver man inte tänka mer. Så jag är väldigt tacksam mot henne. Ja.
Vad vackert. Mm.
Skuld och skam går i arv. Och det har jag alltid trott på. Så att jag tycker att nu när jag berättar det här, äntligen så nej, det ska inte gå i arv mer. Så att jag hoppas att det inte gör det. Vi får se. Men det så har jag tänkt i alla fall.
Du bryter mönstret.
Mm, jag hoppas det. Hoppas det. Vi får se.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
Och innan vi släpper fram nyheterna så vill bara jag och Magnus Victorin berätta att det är ett skiftbyte här i P1-studion, och vid mikrofonen efter två nyheterna så hör ni min kollega Kristina Höglund guida vidare i kanalen. Sveriges Radio P1, klockan är 2.
En brand bröt ut i en radhuslänga i Huddinge söder om Stockholm sent på lördagskvällen. Branden ska ha börjat i en bil och spred sig sedan vidare till längan. Det uppger insatsledaren för TT. De boende har evakuerats och det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. En förundersökning om grov mordbrand är inledd då det finns misstanke om att branden är anlagd. Det skriver polisen på sin hemsida. En polisinsats pågår nu för att leta efter gärningspersoner. I kväll avslutades musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg. Och även om flertalet besökare går hem med många fotominnen i sina mobiler, går några hem utan sin telefon. För anmälningen om stulna mobiltelefoner strömmade in under festivalen. Thomas Johansson är presstalesperson på polisen.
Ja, men det här sticker ut ganska mycket, och det finns också exempel internationellt där man har haft såna här händelser där väldigt många mobiltelefoner blir stulna. Naturligtvis också tittar vi på de anmälningar som kommit in. Vad har vi för vittnesuppgifter? Kan vi se något mönster i hur det har gått till? Det är väldigt specifikt. De sker framför de stora scenerna, nära scenen. Så att det finns liksom en likhet i hur det här går till.
Andra brottsrubriceringen då, vad kan ha skett mer?
Det finns ju alltid lite misshandel, vi har några sexuella ofredanden. Det som möjligen sticker ut är att vi också har ett par fall av flygfylleri, alltså att man har flugit drönare i förbjudet område och dessutom inte varit nyttigt.
Thomas Johansson på polisen i Blekinge och intervjuade gjorde Isak Krona. En man från Gnesta kommun ringde 204 samtal till polisen. Han döms nu för brottet blåljussabotage, rapporterar P4 Sörmland. I samtalen hotade mannen flera polisanställda. Han döms till skyddstillsyn och ska dessutom betala skadestånd till en kvinnlig polis.
P1, Sveriges Radio.
Det känns ju konstigt. Att man känner saker i en kroppsdel som inte finns. Så bara det är ju väldigt konstigt för många. Och nu ska vi också lära dig att ta kontroll över den här fantomen som du känner. Lura hjärnan helt enkelt.
Och att lura hjärnan är faktiskt lättare än vi kanske vill tro. Vi pratar fantomsmärtor, högteknologi och urgamla hjärnor. Hör Kropp och själ, podden, när du vill.
Ja, det handlar om spegelterapi och framtida proteser som kan förmedla känsel till exempel. Och vi sänder det här avsnittet om en timme i natten. Där vi först nu tänker mot strömmen i sällskap med bildningsbyrån som så ofta berättar om ett spännande människoöde som vi kanske inte hade koll på.
I en liten gummibåt på Östersjön sitter en ung man på väg till Baltikum. Det är mörkt och kallt och fukten tränger genom kläderna. Han heter Evald och är 19 år och han ror sakta och försiktigt.
För att så diskret och tyst som möjligt i skydd av nattens mörker landstiga på kusten.
Det är april 1950 och Evald och hans kamrater har med sig utrustning för ett viktigt uppdrag.
Evald Hallisk var en vanlig estnisk ung man som hamnade mitt i världshistorien får man väl säga.
Enligt sjökortet är det knappt en timmes rodd innan de når land. Ingen säger ett ord, för om den sovjetiska gränsbevakningen upptäcker dem är allt förstört. I deras ryggsäckar finns konserver, bröd, myggmedel och tvål.
Men det finns också en del andra speciella saker, till exempel ett speciellt pulver som man kunde strö ut efter sig om man skulle bli förföljd av hundar. Här finns också vätska för osynlig skrift, här finns radiosändare, här finns kartor och här finns självmordspiller. Ungefär så kan man tänka sig att den här historien börjar.
Idag handlar bildningsbyrån om Evald Hallisk, en ung estnisk spion, utskickad av svensk underrättelsetjänst för att spionera på Sovjetunionen under kalla kriget.
Evald var ju liksom en liten bricka i det stora, stora världsspelet kan man säga.
Men för att förstå hur allting hänger ihop måste vi backa bandet. Evald föds 1926 och växer upp på en liten bondgård i södra Estland. Hans pappa Jan hade 9 år tidigare haft ett fint jobb i Sankt Petersburg i Ryssland som föreståndare för en av tsarens systers herrgårdar. Men så kom den ryska revolutionen 1917 och pappa Jan och mamma Emma flyr tillbaka till hemlandet Estland och tar över släktgården i Tartu.
Man kan säga att familjen fick större ekonomiska svårigheter än de hade haft i Sankt Petersburg.
Peter Kadhammar är journalist och författare och har skrivit om Evald Hallisk i böckerna De sammansvuna och den europeiska kommunismens uppgång och fall.
Men de levde ändå i ett fritt land, men det var bara fritt i ungefär 20 år innan världshistorien på nytt drabbade dem.
På gården i Tartu i Estland har familjen kor, får och höns. Evald får redan som liten pojke gå på åkern och hacka i jorden för att odla potatis och kål.
Men hur som helst, pappan har en dröm och det är att Evald ska få det bättre än han själv.
Olle Larsson är författare och historiker.
Och att Evald ska bli ingenjör.
Evald sätts i skolan som ligger en bra bit bort från gården.
Det är 5 kilometer ungefär, enkel resa.
Varje dag går Evald på den leriga vägen. Han har matsäck med sig, kanske en brödbit och en bit kall potatis. Det är 4 lärare som undervisar 146 barn. Det är arbetarbarn, bondebarn och rika barn.
Och han beskriver ju det här sen när han blir intervjuad på äldre dag, att han minns ju det här som en oerhört lycklig tid.
Och hans pappas dröm om att Evald ska bli ingenjör lever.
Och så kanske det kunde ha blivit om inte om hade varit.
För sommaren 1940, mitt under det pågående andra världskriget, sker en dramatisk förändring för Evald och den estniska befolkningen. Estland ockuperas av Sovjetunionen, något som kommer påverka Estland i decennier. När 14-årige Evald vallar får ser han sovjetiska stridsvagnar och soldater röra sig längs vägarna mot hemstaden Tartu.
Och det här påverkar ju hela livet för Evald.
När Evald kommer hem gråter hans pappa. Händelsen väcker onda minnen och pappan fruktar att ryssarna ska ta ifrån dem allt de äger och har.
Hans lärare försvinner, ersätts med andra lärare. Deras jord konfiskeras. Helt plötsligt finns det ett porträtt på Stalin och Lenin i klassrummet. Och året efter förändras det här igen därför att då invaderar tyskarna Estland. Och återigen då ändras också klassrummet. Nu är det Hitlerbilder istället. En ny typ av lärare som är nazister och lojala med den tyska ockupationsmakten. Och i det här läget så flyr Evalds familj till skogs.
På nätterna smyger familjen tillbaka till gården och matar djuren och mjölkar och hämtar ägg. Och så går Evald med i motståndet.
Så han går med i det estniska, högst nationalistiska hemvärnet som då kämpar på Tysklands sida.
För många i Estland handlar det om att bekämpa Sovjetunionen, det stora hotet som slukat deras hemland.
Och Evald är ju ändå, får man säga, han är mer negativt inställd till Sovjetunionen än till Tyskland. Och härifrån så snurrar det egentligen bara på. Året efter så rekryteras han till en estnisk SS-legion.
Evald tänker att nu ska han få komma ut och se sig om lite. Men nazistiska SS-utbildningen är stentuff och ger inte tid till något annat. Det är uppstigning klockan 6. Uniformen ska vara ren och snygg, annars blir soldaterna bestraffade. Eva lär sig vapenteknik. Han krälar i gyttja, vadar genom iskalla vattendrag och gräver skyttegravar. Sen skickas han till fronten. Striderna är våldsamma. Förlusterna för tyskarna är stora. Under ett anfall såras Evald allvarligt. Han får splitter i magen och trycker en patronväska över det djupa såret så att inte tarmarna ska tränga ut. Han blir kvar på fältsjukhuset i månader, omplaceras till att bli vaktchef vid ett läger i Kloga utanför Tallinn.